Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ack Herre Jesus, hör min röst, gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen. Finns det rum? Har du någon gång kommit hem till en stängd dörr mitt i natten och inte haft nyckeln med dig? Eller har du efter en lång resa sökt upp stället där du väntat husrum för natten och ingen har öppnat dörren? De flesta av oss har förmodligen aldrig råkat ut för något så tråkigt. Men vi kan leva oss in i situationen. Särskilt jobbigt skulle det vara om vi hade tänkt hälsa på kära vänner och så visade sig sen att vi inte är välkomna. Det finns en bisats i julens evangelium som visar på en kall verklighet för vår frälsare, eftersom de inte fick plats i härberget. Det här har vi vanligen tänkt oss så att Josef och Maria kom sent till Betlehem efter sin långa resa och så hittade inget rum i stadens gästgiveri eller vandrarhem. De hamnade alltså i ett stall. Kännare av den tidens kultur och boende säger att det finns en missuppfattning här. Om ni har läst Kristet perspektiv det senaste numret så vet ni vad jag menar. För det första var Josef och Maria båda av Davids släkt. De reste till sin stad, till Davids stad, där de hade släktingar. På den här tiden så var det otänkbart att man inte skulle härbärgera släktingar. För det andra betyder ordet härbärge egentligen inte ett gästgiveri eller hotell, utan det betyder ett gästrum. Det här ordet används också om rummet där Jesus firar nattvard med sina lärjungar. Det som också kallas den övre salen. Där används samma ord. Den plats där Jesus lades var troligen i nedre delen av ett bostadshus. Nedanför själva bostadsdelen brukar man ta in de värdefullare boskapsdjuren i natten, som oxar och åsnor. Och där fanns det urgröpning mellan det här där man hade maten för boskapen. Och den rensar man upp såna gånger när det riktigt krävdes. Till exempel när en kvinna skulle föda barn och det var fullt i bostadsdelen, så kunde ju kvinnan rimligtvis inte av anständighetsskäl föda barnet där, utan hon måste dra sig till sidan, och då blev det just i den här delen. Och då la man barnet i krubban som dess viloplats. Och det var knappast heller så att Maria och Josef reste just precis när hon var höggravid, precis när hon skulle vänta barnet. För det står ju bara, när de var där var tiden inne då hon skulle föda. Det står inte att hon födde just samma natt när de kom dit. Men vi brukar ofta tänka oss på det här sättet, att de råkar ut för den här svåra omständigheten. Det kan hända att det var Josefs omsorg om Maria att inte vara i Nazaret under hennes graviditet, så det blev uppenbart att hon var gravid. För det kunde ju vara väldigt farligt för en kvinna. Hon kunde bli stenad om hon befanns vara äktenskapsbryterska. Men om vi nu ändå tittar på hela den här historien, så det var en långt ifrån idyllisk verklighet. De måste resa en lång väg. Vi kan tänka oss hur det skulle vara att gå till fots från Vasa till Karleby på stigar i skogen och kärrvägar utan de moderna vägarna till fots. Det var en 3 dagars resa minst, och det var minsann inte lätt. Sen så vet vi ju inget då hur det där huset var beskaffat, men troligen var det ett av de enklare husen. Det var ett ställe där herdarna också utan problem kunde känna igen sig, kunde komma in. Men vi vet att de inte fick vara i salen under förlossningen, utan Jesus föddes bland djuren. Där bodde de fattiga, enkla människorna i det huset. Det var till dem som Jesus kom. Det var alltså inget idylliskt tillfälle det här, när vår frälsare kom till världen. Om det nu ändå inte är så att vi behöver misstänka att Josefs och Marias släktingar eller värdar var ogästvänliga och inte tog emot dem i sitt hus, så finns det en annan ogästvänlighet som vi idag ska lyfta fram. Det ska vi göra med tre aspekter av temat. Finns det rum? För det första, det fanns inget rum bland hans egna. Det sätt som man tog emot världens frälsare är ett uttryck för det allvar som Johannes beskriver i sitt julevangelium, i sin annorlunda födelseskildring i första kapitlet av Johannes evangeliet. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Tänk vilken smärta som finns bakom de här orden. Den smärtan kan svagt jämföras med att komma hem för att fira jul från studieort eller från en lång vistelse utomlands. Bara för att få vända om i dörren och inte vara välkommen. Men för Jesus var det ännu värre. Profeterna hade långt i förväg förutsagt att han ska komma. Gud hade bestämt en tid när han skulle frälsa sitt folk. Nu var tiden inne. Nu skulle frälsare Messias komma till sitt folk. Och nu sände han änglar för att berätta om det för herdarna utanför Betlehem. Han lät Johannes döparen träda upp och förbereda folket. Han lät Jesus göra gott mot alla. Han vandrade omkring utan att fråga efter egen bostad eller egen bekvämlighet och gick runt och hjälpte alla och var överlupen med arbete. Och så predikade han. Men hans egna tog avstånd från honom och lät korsfästa honom, deras herre och messias. Folkets kyliga inställning och avståndstagande speglas också i julens evangelium. När frälsaren ska födas hänvisas han till de fattiga. Det är de föraktade herdarna som först får höra budskapet. Herdarna var föraktade för att de i sitt arbete inte kunde genomföra de ceremoniella reningarna som var bestämda av Mose lag. Och därför ansågs de inte riktigt rumsrena. Jesus blir inte ens räknad att vara värdig att födas hos människor. Han sänker sig lägre ner än till människor. Hans första viloplats är bland djuren. Hans egna tog inte emot honom. Jesus framställer den här verkligheten ytterst tydligt under några av sina sista konfrontationer med judiska ledarna. I Matteus evangeliets 21 och 22 kapitel berättar Jesus liknelserna om de onda vingårdsarbetarna och om kungasonens bröllop. De onda vingårdsarbetarna misshandlade och dödade tjänarna, det vill säga profeterna, som Gud hade sänt till sitt folk. Sen tog de också hans son och dödade honom. De förde honom ut ur vingården, hetade, och dödade honom. När kungen kallade till bröllop passade inte för de inbjudna. De ursäktade sig med allt möjligt. De vill inte. De misshandlar och dödar kungens tjänare som meddelar dem att allt är färdigt. Hur går det för dem som förkastar honom? Det går illa. De onda vingårdsmännen får en ond död. De var inbjudna till bröllopet, men de dödas och deras stad bränns upp. Inbjudan går nu ut till alla. Men den som inte hade bröllopskläder måste stanna utanför bröllopssalen. Det här är i korthet innehållet i de här liknelserna. Vi ska då gå till fråga 2. Finns det rum för Jesus hos oss? Vi kan börja med att se hur våra dagars motsvarighet till fariseerna och de skriftlärda beter sig. De lärda teologerna kommer så gott som alltid med sina bortförklaringar av hur Jesus blir född när man närmar sig jul. Man säger att evangelisternas berättelser inte stämmer. Det fanns ingen sån skattskrivning som Lukas säger. Det var knappast så att Josef och Maria reste till Betlehem. Det är en motsägelse att Jesus föddes i Betlehem och ändå kallas Nazaré. Ja, det finns mycket som ifrågasätts. Och ändå kan den som forskar lite djupare säga att allt faller på plats. Det finns ingen orsak att misstro dem som var med och som grundligt forskade i allt. Och som dessutom hade blivit upplysta av den helige ande. Den onde vet mycket väl att det allra farligaste för honom är läran om att Jesus var sann Gud som var avlad av den helige ande och född av jungfru Maria. Därför kommer den ene efter den andra av de lärda med sina tvivel på att han verkligen föddes av en jungfru och inte hade någon jordisk far. Nu senast har en av kandidaterna till biskopstolen i Kuopio stift, Sakari Häkkinen, påstått att läran om jungfrufödelsen har kommit in i kyrkan först senare än Bibeln. Så här vill de som borde vara Guds viktigaste språkrör och försvarare stöta ut Jesus, Guds son. De vill ha bort honom redan från hans avlelse och göra honom till en vanlig syndig människa. Då blir han kraftlös. Det här är långt från Martin Luthers härliga bekännelse i julsalmen. Du Herre, som har allting gjort, vars välde är så högt och stort. Du ligger nu på hö och strå. Hur har du dig förnedrat så? Vilken sprängkraft är det inte i de här orden? Du Herre som har allting gjort. Du ligger nu på hö och strå. Det är så omöjligt att begripa för vårt höga förstånd. Men där finns kärnan i vår tro. Gud har blivit människa. Han kom till oss. Finns det då rum för Jesus i ditt och mitt liv? Det är ju så att de här moderna tankarna, den upplysta filosofin om hur Jesus egentligen kom till jorden, inte som Gud utan som en vanlig människa, den fördärvar vår mottaglighet för Guds ord. Och sen kommer allt annat och fördärvar vår beredskap att möta Herren. Allt bråte som staplas i vår väg veckorna före jul. Det har väl inte fått skymma frälsaren för dig? Vi kan fråga, vad har Jesus för plats i vårt hem? Är han en ikon, en amulett som vi använder på samma sätt som de vidskepliga gör för att hålla bort olyckor och farligheter? Kanske du tänker på att du har en julkrubba hemma i ditt hem. Där finns ju Jesus. Eller att ni brukar läsa julevangeliet. Men jag tänker lite djupare. Jag undrar om Jesus är med oss i vår vardag. Som en kär vän vid vår sida är han med i ditt och mitt hjärta. Jag undrar om hans ord är vår dagliga mat på samma sätt som den mat vi äter vid matbordet. Vad är det som fyller våra hjärtan, inte bara i juletid, utan som livsgrund och trygghet i vår vardagsgärning? Är det så att det finns en oro? En oro över kommande tider, över hur pengarna ska räcka, hur det ska gå med pensionerna. Rädsla för att ditt hus ska brinna upp, hur dina barn ska klara sig. Ja visst, vi har många sorter som kan komma och få oss oroliga. Vem kan säga allt vad vi kan vara rädda för? Eller kanske du tänker på det allra viktigaste. Hur ska jag få frimodighet? Hur ska jag våga möta Herren när han kommer tillbaka? Låt oss nu gå till den tredje och viktigaste frågan, där vi svänger på hela frågeställningen. Finns det rum i himlen för oss? För att svara på den frågan behöver vi gå till botten med frågan varför Jesus kom till jorden. Han kom inte för att få ett bekvämt liv. Han kom inte för att bo i ett fint hem för att låta passa upp sig. Nej, han säger ju själv, människosonen har inte kommit för att låta betjäna sig utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus kom för att frälsa oss. Att ge sitt liv till lösen är ett uttryck som är hämtat från ett kidnappningsdrama. Han skulle köpa oss fria från synden, döden och djävulen som har hållit oss fångna som gisslan. Och vem skulle han köpa fri? Han skulle ge sitt liv till lösen för många, står det. Men det här uttrycket, det är ett hebreiskt uttryck som beskriver alla människor. Det är många, står det på många ställen, som betyder alla. De många människorna som finns på jorden. Det var för att göra det som han inte drog sig för att låta sig födas i det lägsta samhällsskiktet. För att ingen enda av dem som är djupast nere ska kunna säga han kom bara för det där bättre. Han måste snart fly för sitt liv med sin mor och sin fosterfar. Han blev själv en flykting. Han gick omkring fattig och föraktad av många för att tjäna. Frukten av hans tjänst är att du och jag, som egentligen är djävulens gisslan, djävulens fångar, och därmed är värda helvetets mörker och pina, vi skulle få rum i himlen. Jesus säger, i min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Jesus har berett plats åt oss i himlen. Och hur kommer vi dit? Jo, han öppnar dörren till himlen för syndare som inte klarar av att öppna den själv. Tidigare var vi inne på Jesu hårda domar över de skriftlärda och fariseerna som inte tog emot honom. Han berättade liknelsen om hur de inte brydde sig om att komma till bröllopet, fast allt var förberett för dem. Så sände han ut sina tjänare och bjöd in alla som de träffade på. Nu har han träffat på dig, min vän, och bjuder dig. Han bjuder dig att komma till sin himmel. Och han ger dig kläder som passar för det himmelska bröllopet. Det är en skinande vit dräkt som heter Jesu rättfärdighet. Den fick du när du döptes. Den ska du ha på dig. Då finns det rum i himlen. Men gör inte så som mannen som blev utkastad. Han som inte hade på sig bröllopsdräkten. Han trodde att han dög i sina egna kläder. Men det gick inte, för de kläderna hade fläckar. De hade fläckar av hans synd, av hans egen rättfärdighet, hans stolthet. Och i himlen får det inte finnas en enda fläck av synd. Ingenting som ger ära åt människor. Det är Gud alena som ska ha äran. Men om det inte får finnas någon synd, hur kan då jag som är född i synd och alla dagar och stunder är nedsmutsad av synd, hur kan jag komma in i himlen? Jo, för att Jesus tog bort dina synder och mina synder när han dog på korset. Det är också orsaken till att vi med full frimodighet kan gå till krubban i Betlehem och hylla barnet som ligger där. För det är Gud själv som finns där. Och en syndare ska inte komma nära Gud. Men när vi har fått den här dräkten, då får vi komma nära Gud. Jesus har genom sitt lidande och sin död på korset tagit bort vår synd. Då har vi full rätt och värdighet att komma fram inför honom och tillbe honom. Det som är så tragiskt i allt det här, är att så många förkastar och förnekar Jesus, då måste han visa bort dem på den yttersta dagen. Då finns det inte rum. Då stängs porten igen och de som inte har bekänt honom här på jorden blir inte kända av honom och de blir utanför. Därför ger oss Jesus i uppgift att gå ut till våra medmänniskor och ge dem ett hopp om ett rum i himlen. Vi ska gå till dem som är oroliga i denna värld och som fylls av allt annat än det viktigaste och visa dem vad det egentligen handlar om. Att Jesus måste komma ner till denna kalla och ogästvänliga jord. Att ta emot Jesus i våra hjärtan betyder inte bara att vi själva vill ha det gott. Det betyder inte att vi visar upp en glansbild att allt är bra. Att vi ser med välbehag tillbaka på det gångna året och känner oss till freds. Nej, det betyder istället att vi böjer oss inför honom och bekänner att vi är syndare. Och att vi ger honom äran att vi utan vår egen värdighet har hopp om ett rum i himlen. Det betyder också att vi ber om ett nytt sinne. Så att vi tänker på att de som finns nära och runt om oss ska ha det gott. Inte bara för det här livet utan framförallt att de ska se och tro att det finns rum i himlen också för dem. Så att ingen ska stå utanför den dag när han kallar på oss. Amen. Så låt mig aldrig glömma dig. Ditt namn, ske pris, är vinnerlig. Ditt namn med fröjd jag lova vill. Ge du mig kraft och nåd därtill. Amen.